förkroppsliga den här ekumeniska gudstjänsten. Så vi tänkte vi skulle predika tillsammans för att det skulle bli kött och blod.
Mycket kött och mycket blod.
Ja, just det. Vi får se. Mattias sa att han aldrig hade växelpredikat innan. Stämmer det?
Ja, har du gjort det förut?
Ja, med min fru. Det brukar bli dubbelt så bra, men ibland kan det bli dubbelt så långt. Ja. Men vi satsar på dubbelt så bra, eller hur?
Ja, jag är med.
Ja, men det är gott. Hörrni, vi ska tala lite om bön. Finns det någonting, tänker jag, som är så, som gör att vi kommer samman så mycket som när vi ber tillsammans? Jag tror knappt det. Det är ju någonting som för oss samman till en enhet, men som också är så brett och stort, som är sån mångfald. Vi ber på så många olika sätt. Och genom historien i alla kyrkor så finns det ju så många varianter. Skrivna och ja, ni vet. Och vi är ju så olika personligheter. Så du och jag pratar nog med Gud på lite olika sätt. Detta har vi ju pratat om lite grann. Och så har vi tänkt att låt oss tala om lite olika sätt att be. Och låta oss utmanas tillsammans i vår personliga tid med Gud. För bön handlar om din och min personliga relation med Gud.
Jag tror inte att de här kommer vara 8 överraskningar. Men jag tror att någon eller några kommer bli en utmaning. Och det är vad vi vill göra. Lite grann för oss själva, men också för oss som församlingar. Att våga växa i bön. För det behöver vi allihopa. Den här då. Gud har ingen dålig uppkoppling. Gud har inte en risig wifi-signal. Och vi kommer aldrig till Gud och får höra att just nu är det överbelastning på nätet. Det är för många uppkopplade just nu, så försök senare. Eller det är för många före dig i kön. Så kan du ringa tillbaka om en stund. Det finns inte. Så när lärjungarna såg Jesus be, så märker de att han får ju kontakt. Han pratar ju inte bara med taket. De blev tagna av hans bönevanor. Så tagna så att de bad honom: Herre, lär oss att be. De har ju svart bälte i bön. Och så ber de honom att lära dem att be. Det här är judiska killar hela bunten. 12 grabbar som har bett sedan de var små. 3 gånger om dagen. Minst 3 gånger om dagen. Och ändå ber de Jesus, lär oss att be. Så nu kommer 8 olika här nu att få se. Börja du.
Okej. Då vill jag gärna börja med en slags tackbön. Och vi ska läsa. Vi kommer under varje punkt här då läsa ett Guds ord tillsammans. Från Kolosserbrevet 3 och 15 och framåt så står det: låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner, andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom. Tacksamheten är ju någon slags grundfundament när vi läser i Guds ord, när vi relaterar till varandra, eller hur? Hos mig så klingar en strof och en bild i mitt sinne när jag tänker på tackbön. Det var för ungefär 22 år sedan när jag och Paula, vi hade kommit med en missionär i Tanzania ut på slätten där det var sån här black cotton lera som det inte får vara vått i, för då står du bara helt still och du kommer ingenstans. Där borta bodde Masaier, en by som var långt, långt borta. Vi kom dit och de sa: vi tycker att ni ska åka hem. Varför det? Vi har ju precis kommit. Rätt långt bort var det. Det kommer att börja regna. För de hade sett något litet moln. Och det var ju helt klarblå himmel, tyckte vi. Men ja, men hur länge kan vi vara här då? Ja, ni kan vara här i kanske si och så, sa de. Men klockan, kommer jag inte ihåg vilken tid, klockan 3 så kommer regnet, sa de. Och vi var där, vi hade gudstjänst i en liten pinkyrka. Vad jag kommer ihåg var det 3 stycken ungdomar som lämnade sig till Gud. Vi fick skynda oss åka därifrån. Och när klockan slog 3, tror ni inte att det började droppa, regndroppa på den här Land Rover som vi åkte. Och den Masai-tolken som satt bredvid oss i baksätet vevade ner rutan. Och så satte han ut huvudet så sa han: Asante sana. Tack så mycket. Och på något sätt så klingar det lite i mitt huvud. Tack. Och när vi har bott och levt i Tanzania så ser en att det finns så mycket tacksamhet även om det är svårt. Även om det finns så mycket som är tungt i livet så är tacksamheten grunden. Och när jag läser Guds ord och läser vad Paulus gör när han tackar Gud att han får lida. För då känner han sig lite närmare Jesus. Lite mer som Jesus fick göra. Jag får lida för hans skull. Men han tackar Gud för det. Han tackar Gud för den rättfärdiga och trogna församlingen. Och jag läser om församlingen, om otro, orättfärdighet. Men han tackar Gud. Det är på något sätt grunden i hans böneliv. Grunden i allting. Och jag tänker, jo men tacksamheten är väl ändå grunden. Och vad är grunden? Det är ju faktiskt Gud. Så när vi förstår grunden till allt, grunden till mitt liv, grunden till vad vi lever i, så tror jag det är tacksamhet som kommer. Så på något sätt, när vi förstår vem Gud är, att han är grunden för oss, då är det tacksamheten som vi börjar. Jag skulle vilja utmana dig och mig. Tänk om 2019 år att vi kunde få tacka Gud även när vi känner att det är jobbigt. När du ber, tacka då Herren.
Punkt nummer 2 är lovsång och tillbedjan. Apostlagärningarna 16 och vers 25 och 26. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrarna upp och bojorna föll av dem alla. Paulus och Silas är orättfärdigt fängslade för första gången första dagen i Filippi. De sätts i den innersta fängelsehålan. De har faktiskt fötterna på väggen, vilket innebär att de har ryggen på golvet. Och tidigare under eftermiddagen blev de offentligt pryglade just över ryggen. Så det innebär att allt blod som rinner ur kroppen rinner just ur ryggen just nu. Så på frågan om Ulriks tackbön så har jag svårt att begripa hur är det möjligt att de stämmer upp i lovsång med de här förutsättningarna då. Här är en rejäl utmaning för mig. För jag upptäcker inte, jag är fascinerad över att det står vid midnatt höll Paulus och Silas när det är som mörkast. Och vi upptäcker inte vår teoretiska teologi vid midnatt, utan vi upptäcker vår praktiska teologi, den som är din. Fram tills dess så är det bara teorier, men vid livets midnatt så sätts teorierna i praktik. För vem som helst kan sjunga ropa till Gud när livet är bra, pengarna på banken, äktenskapet är starkt, barnen har det bra, jobbet jublar, du älskar din kyrka och allt är rätt med världen. Men om du med Paulus och Silas kan sjunga lovsånger till Gud vid midnatt i fängelset, då har du en sång som faktiskt bär igenom allt. Det är en bönemodell att både uppmuntras och utmanas rejält utav.
Nummer 3. är skapelsens lovsång. Och då hämtar vi ett bibelord från Uppenbarelseboken där det står att och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet till och lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Ja, detta är någon slags framtidsbild, eller hur? Där vi och allt skapat ska lova Herren. Men skapelsens lovsång, då tänker jag lite så här. Jag tror att både du och jag har upplevt Gud i naturen, brukar vi ju säga. Nu är inte jag någon scout, men jag gick ett år. Hur länge gick du i scouter, Mattias?
Nej, fortsätt du bara.
Ja, okej, okay, just det. Jag anade det. Men jag tänker så här. Vi som i syndafallet åt av kunskapens frukt på något sätt fick någon slags kunskap som vi inte kunde ta hand om. Och lovsången har tystnat hos människor. Men skapelsen, precis som vi sjöng första sången här tillsammans med barnen, lovar Gud. Skapelsen i sig själv har inte syndat. Utan skapelsen är ju direkt ifrån Gud. Jag tror det är därför du och jag upplever Gud uppe på flowet. Eller hur? För vi blir en del av den lovsång, den bön som finns i skapelsen självt. Precis som ibland kan man känna en bön och ett jämmer kanske från en skadad skapelse. Inte för att den har syndat själv, utan för att vi människor har skadat miljön. Och det får bli en bön och ett rop till Gud från skapelsen. Tänk om du och jag skulle låta 2019 års bön, när du promenerar här ute, när du tar båden ut på havet, få bli en del än mer av skapelsens lovsång, eller be tillsammans med skapelsen.
Oh, vad bra. Punkt nummer 4. Förbön. Alltså i våra gudstjänster behöver vi praktisera handpåläggning. Vi behöver regelbundet be Gud om tilltal. Vad säger du Gud idag? Inte bara vad har Gud sagt i historien, utan vad säger han i historien till oss här och nu? Och det kallar vi för profetiska hälsningar. Ibland kallar det för kunskapens ord. Men allting inryms i det här förbön. Ni får 3 snabba bibelord. Psalm 72, vers 15. Må han leva och hyllas med guld från Saba. Må man ständigt be för honom och välsigna honom dagen lång. 1 Tess 5 och 17. Be ständigt. Efesierbrevet 6, 18. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Inledningsvis så kan ju den här bibelverserna låta som en våt filt som någon lägger av förväntan på dina axlar. Det är det inte. Det här är ditt livs största möjlighet att var du än är någonstans, och då menar jag vart du än är, överhuvudtaget, så kan du där och då få kontakt med Gud. Du behöver inte vara på gudstjänst, du behöver inte vara på husgrupp, du behöver inte vara på bönesamling, utan du kan ständigt ha din dialog med Gud. Den där inre kontakten som är nödvändig och avgörande. Och den kontakten i sin tur önskar Gud ska mynna ut i förbön för andra. Givetvis är det så att Gud vill ha kontakt med dig, men han vill genom dig använda dig i kontakt med andra. Så att du blir en förebedjare. En förebedjare för skapelsen och allt skapat, men också en förebedjare för vänner, grannar, arbetskollegor, släktingar och kanske till och med ovänner. Så att människor runt omkring dig får reda på att du, jag ber för dig. Den situation du är, jag kan inte svara på allting, men jag vill bara att du ska veta att jag är ju kristen och jag tror på bön. Så jag vill gärna bli din förebedjare i det här. Och vi har otaliga sådana berättelser var och en. Men jag tänker, skulle vi våga liksom inte pusha det här? För jag vill inte liksom tvinga det till någonting. Men skulle vi våga uttrycka det här gentemot andra lite tydligare? Att du, jag vill att du ska veta om att jag vill be för dig regelbundet. Jag lovar att det kommer hända någonting i de relationerna där vi kliver in och vågar uttrycka den här bönen. Så, förbön. Bra grej. Mm.
Andlig krigföring. Now we're talking, eller hur? Nu börjar det bli grejer. Nej, men på något sätt så är ju detta en punkt som man kanske ryggar för, eller ett sätt att be som bara några lite mer andliga pysslar med, eller hur? Det är något som vi inte pratar om så mycket och som kanske är lite sådär läskigt. Ja, det kan jag hålla med om. Och det är klart, vi som då har bott 5 år i Afrika, i Tanzania, där detta är en mer vanlig verklighet, har ju sett det. Det är en vanlig gudstjänst som det här, så är det inte konstigt om det är en eller två som börjar skrika eller skaka eller ropa eller du vet, kasta sig sådär, va? Det tar de bara fram och så kommer nu, så ber vi för den här och här får vi liksom gå emot det onda. Vi hade till och med, ja, det är lite spännande, vi hade till och med gäster ifrån denna församling som fick vara med som förebedjare när det rasslade till rejält. Jag ska inte peka ut han, men han finns i rummet. Spännande, va? Jag har även upplevt i Sverige, inte så mycket, men jag kommer ihåg en tjej som blev frälst i Philadelphia. Och som, när hon skulle ta emot Jesus, det bara blev krock inom henne. Och det var mycket märkliga saker som hände. En slags andligt krig. Men jag skulle vilja ta detta, vi skulle vilja ta detta också, till en lite annat perspektiv. För oss alla. När jag döper någon så brukar jag ofta berätta, eller vi läser om när Jesus döptes. Och den heliga ande kom över honom. Och fadern på något sätt proklamerar ut i andevärlden. Detta är min älskade son. Det brukar jag säga till dem som jag döper. Det är precis vad som händer idag när du lämnar ditt liv. Och vi får döpa dig in i Kristus. Ut i andevärlden. Du visar det för alla som är här. Men också så tror jag att Gud erkänner och proklamerar ut i andevärlden. Detta är min älskade dotter. Detta är min älskade son. En slags andlig proklamation och krigföring. När du och jag går fram och tar nattvard, så säger Guds ord, så förkunnar vi hans död till dess han kommer tillbaka. Vi förkunnar det ut i andevärlden. Vi proklamerar. Det är en slags andlig krigföring, eller hur? För det som står här gör att vi förstår att det är inte liksom bara det vi ser med våra ögon som vi lever i. Efesierbrevet 6. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Tänk, när du och jag bara går till gudstjänst, så är det en slags andlig proklamation i andevärlden. Där du bestämmer dig att gå emot den onde och vad han vill. Du gör en andlig handling. När du ber högt, när du ber tyst, när du räcker upp din hand när alla ska blunda, så är det en andlig krigföring. För du visar i andevärlden på vem sida du är och vad du vill med ditt liv. Tänk om 2019, om du och jag hade blivit mer andligt medvetna om vad dina och mina val är i den andliga världen.
Jättespännande. Punkt nummer 6. Den här undrar jag hur många av er som fungerar i. Vi kör ingen handuppräckning. Den här heter examen. Det finns i huvudsak 4 drag i den. Det är preparation, invitation, investigation och reconciliation. Du har massor av bra bibelord där. Det är Psalm 139, Josua 1 och 9 och Johannes 15, vers 1-17. En ung spansk soldat levde enbart själviskt för sin njutning, för sin egenmäktiga framgång och hans ökade militära rang. Men när han var 30 år blev han allvarligt skadad i strid. Under sin långa och smärtsamma återhämtning så började han läsa massa kristen litteratur. Och det ledde honom att lämna sitt gamla liv och ägna sig helt och hållet till att tjäna Gud i bön och i tillbedjan. Den här killen var inte ute efter mekanik och teknik, utan han letade ständigt efter Guds närvaro, alltså kontakt med Gud. Han hette Ignatius av Loyola. Och den här examen är en form av summering av dagen. En sammanfattning. Vad har jag varit med om? Men inte liksom bara en dagboksbeskrivning som en journal. För det är en bra del av examen. Men det första examen vill göra är: Gud, jag vet att du är här nu. Jag vill bara erkänna din närvaro. Oavsett om jag upplever den eller känner den, eller jag har ståpäls eller det är gudstjänst eller inte, så vet jag utifrån Psalm 139, du är här. Så jag erkänner och accepterar din närvaro och tar emot den. Jag öppnar mig inför dig och bara stilla mig nu. Och så vill jag både lite grann gå igenom på något sätt, vad har hänt idag? Och sen sammanfatta den dagen i tack och lov och pris. Och sen bara, Gud, vad är det vi ska göra imorgon? Den sista gillar jag. Vad är det du har tänkt? Vad är det? Nu ska jag sova snart, men Gud, imorgon bitti, då kör vi igen. Den här är en ovanlig men också en spännande grej för de av oss som faktiskt håller på lite med dagbok. Bara tänk dig om du adderar in det här stora perspektivet. Att Gud inte bara är här uppe esoteriskt någonstans, utan att Gud genom Jesus har kommit dig nära. Och att din dagboksskrivning skulle kunna bli tid med Gud på allvar då. Ja, ni har ju psalm 26, vers 2-3. Granska mig, Herre, och pröva mig. Ransaka hjärta och njurar. Jag har din godhet för ögonen och jag lever i din sanning. Examen, bra grej. Nu du.
Då ska jag få nästa som vi kallar för tyst bön, stillhet och lyhört lyssnande. I psalm 46 och 11 så står det: bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Som pingstvän och som pingstmissionare, för ni vet ni att ni är här, va? En liten parentes. När jag gick på Örebro missionsskola så hade vi en gemensam religionspsykologivecka på Lidingö, som det hette där för. Ni vet, pastorsutbildningen för missionsförbundet. Och då förklarade de vilka, när de presenterade skolan, och då sa de så här: ja, här har vi elever. Ända från de som inte tror på Gud till västkustmissionare. Ja, som öbo, kristen öbo säger vi, så gillar vi lite drag och lite ljud och lite när det ber högt. Och en del kan sörja att det har tystnat lite, va? Att vi gillar när det är lite drag, när det händer lite, när det hörs lite. Och jag kan gilla det med. Det är underbart att sjunga lovsång högt, att ge sig hän sådär. Det är fantastiskt gött. En person i Bibeln som jag tänker mig i alla fall, ni vet Elia. Jag tänker mig att det är ganska mycket ljud och grejer runt honom. Ni vet Baals profeter och det är massa folk och utmaningar och regn och eld och hej och hå. Ni vet när han är i grottan och mår dåligt och Gud ska tala med honom. På något sätt så vet jag inte, men kanske Gud vill lära honom en läxa. Någon slags decibelläxa. För det är ju faktiskt så att när det är mycket ljud så hör man sämre. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men när det är mycket ljud och det är lite sådär, då är det kanske svårt att höra. Jag har aldrig riktigt fattat det där med after work. Vi slogs av det nu, jag och min fru, när vi gick lite grann på stan i Stockholm. Vi var på konferens där och så kom vi till ett ställe, en galleria där det var så fruktansvärt hög ljudnivå. Då var det after work. Det var både musik och det var plåt och grejer så det bara ekade och det bara... Så sitter folk bara, vad säger du? Och när det är hög ljudnivå så är det kanske svårare att höra. Så när Gud ska tala med Elia där i grottan så kommer han inte i stormen, eller hur? Han kom inte i jordbävningen. Han kom inte i elden, nej, i den stilla susningen. Där talade Gud med Elia. När jag var runt 20 år så kände jag en kallelse i mitt liv. Jag stod och rörde i lite grytor på ett hotell som kock. Och det var roligt på ett sätt. Nej, men jag kände, och det var något som hade växt sig liksom lite mer i mitt hjärta av någon kallelse. Och så kände jag att ja, men jag får testa detta. Så jag bara tog tjänstledigt och så var det, kallades det Team Action ett halvår. Jag åkte ner till Bjärka Säby. Vi var ungefär 50 ungdomar från Pingst och vi var helt livet fired up att nu, du vet, woo! Och så fick vi utmaningen. Nu ska ni få varsitt rum här på slottet. Ni får inte prata med någon. Ni ska bara läsa denna bibelord halvdagen. Vad har jag kommit? Och det var ett... supersvårt att bara liksom coola ner och läsa detta. Och man fick inte läsa längre, fick inte läsa andra grejer i Bibeln. Denna text bara. Ni vet, det var Peter Halldorf. Och timmen gick, andra timmen gick. Och så började det hända i mitt liv som inte hade hänt innan. När jag bara läste detta, jag bara var tyst inför Gud, så började välla upp saker inom mig som jag aldrig har varit med om innan. Tänk om du och jag som kanske är vana vid att höja vår röst och be på ett speciellt sätt skulle våga närma oss den här tysta bönen. Ett lyssnande inåt vad Gud vill säga till dig.
Den sista punkten är kraften i ordet amen. Vi läser från andra Korinthierbrevet vers 1, 19-20. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag, Silvanus och Timoteus, han var inte både ja och nej. I honom finns bara ett ja. Till alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen. Gud är till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss. Och han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Församlingen i Korint, de är ju bara greker. Det är inga judar där. Och greker pratar grekiska. Och så kommer Paulus och så säger han amen. What? Vad är det här? Är det att Paulus vill skryta och på något sätt markera att jag kan väldigt många svåra krångliga ord? Eller är det så att han undervisar dem barnaskapsspråket. Han lär dem Abba Fader. Han lär dem Maranata. Och han lär dem Amen. Och jag tror nog i ärlighetens namn att Amen är den mest vanliga utav de här läxorna han ger församlingen i Korint. I ärlighetens namn så jag säger Amen rätt ofta. Och rätt ofta så blir det lite grann slentrian så där. Men vi testar, vi frågar Ulrik här. Kan du engelska?
Yes.
Kan du säga Amen på engelska?
Amen.
Och så, vilket språk pratar man i Tanzania? Är det swahili?
Ja.
Hur säger man Amen där?
Amina.
Hörde ni? Är det inte märkligt att vart du än kommer på hela planeten, det här ordet. Om du kommer till Spanien så lovar jag dig att har du inte pluggat något så fattar du ingenting förrän det här ordet dyker upp. Men helt plötsligt så finns det ett universellt ord som Paulus lanserade. Och jag måste bara läsa från Nehemja 8, vers 5 och 6. Esra öppnade bokrullen i hela folkets åsyn. Han stod ju lite högre än dem och när han öppnade den så reste sig hela folket upp. Esra prisade Herren, den store guden, och med lyfta händer ropade hela folket Amen, Amen. De böjde knä, föll ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Vilken enorm story. Vilket liv och vilken möjlighet att när du har avslutat din bön så överensstämmer jag med din bön genom att när du säger, hur sa man det på swahili nu?
Amina.
Amina. Då säger jag amen på göteborgska. Därför att helt plötsligt så når vi varandra och förstår varandra och är överens. För det är det som ordet på något sätt innebär. De flesta språk i världen där kristendomen har slagit rot så har amen inte översatts. Lyssna på en person som är på kinesiska, japanska eller swahili eller tyska, franska, ryska, arabiska. Sannolikt så är det här ordet amen som du kommer känna igen. Det kanske uttalas lite annorlunda, men det är alltid urskiljbart. Och en av anledningarna till det är att det grekiska nya testamentet tog det från det hebreiska gamla testamentet direkt och oöversatt. Det är alltså original, old school, hebreiska som Paulus lär församlingen i Korint. En translitteration. Men mer än att jag ger er en historielektion i amen, så tänker jag att när vi ber tillsammans, att vara överens i bön, och när någon säger amen så säger jag amen. För Gud, vi vill se mer av dig och ditt rike. Ytterst här så handlar det om en samklang. Där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland. Inte där två eller tre är splittrade eller oense, utan där två eller tre är samlade, lite länkade tillsammans. Det betyder inte att vi måste be samtidigt och hela tiden. Men när han har bett klart så stämmer jag överens med det och säger amen. Jag tror inte att det är en magisk formel, men jag tror att vi kan lära oss att överensstämma, att genljuda eller samljuda i bön och i lovsång. För ordet för att ljuda tillsammans, ordet för samklang, det är symfoni. Sjukt bra. Symfoni. Att vi låter tillsammans. Och när du ber och säger amen så säger jag samma sak.
Ja. Där vi började. Bön är så personligt. Det handlar om din och min kontakt med Gud. Du har ditt bönespråk. Jag har mitt. Men tänk om detta året vi skulle våga närma oss någonting lite nytt För jag tror, eller jag vet, att det finns sån variation. Det finns sån bredd i bönelivet. För att det speglar ju ett samtal med den store fadern. Han som är så stor så att vi knappt kan greppa det. Och därför har vi på något sätt greppat lite halmstrå här och där. Både vi här, men över hela världen. Mm. De här åtta, det kunde varit många, många mer. Skrivna böner. Bön för överheten. Jag läser vid Bibeln så det finns massa sätt. Jag skulle önska att du och jag vågar utmana oss själva att ta ett nytt kliv. För jag tror det är så, som vi säger titt som tätt i Philadelphia. Och som jag på något sätt försöker. Om man vill nå någonstans där man inte har nått tidigare. I olika områden. Så kanske du måste gå på ett sätt som du aldrig har gått tidigare. Om du vill nå någonstans som du aldrig riktigt har nått innan. Kanske du borde be på ett sätt som du inte har bett innan. Tänk om det skulle få vara utmaningen för dig och mig detta år. Att sträcka oss efter Herren på ett nytt sätt.
Nu ber vi tillsammans. Herre, utgjut din ande över ditt folk. Kom till oss. Vi ber att du ska hjälpa oss att be. Att du ska lära oss att be. Vi ber att vi ska våga ta lite av det här till oss. Och tänka, finns det mer jag kan utforska i bönens värld?
Jesus.
Finns det mer äventyr som jag kan få vara med om? Med Gud i bön. Finns det fler sätt eller tillvägagångssätt eller möjligheter eller dörrar som kan öppnas i mitt böneliv som jag inte har vågat gå in i eller tyckt mig kunnat gå in i? Herre, nu ber vi att du spränger gränser, öppnar dörrar, skapar frihet och frimodighet och en känsla av att vi kommer in i ett lekrum och det finns massor av leksaker. Och vi har bara gungat på gunghästen tidigare. Och så säger du, du får använda vilka redskap eller leksaker du vill här. Hjälp oss att kliva in i en verkstad 2019. Där vi bara har hamrat med hammar och spik. Och helt plötsligt så säger du, har du sett den här sågen? Så att vi vågar tänka, men är det möjligt att jag kan få utveckla detta? Jag har inte vågat mig på någon annat sätt. Så kom till oss och spräng våra gränser och vår kulturella lilla sättning av att det här känner jag mig lite tryggare med. Kom här och överraska oss och vi ber igen med äventyr i andens kraft.